Hej, här är novellen i P1 med en berättelse ur arkivet. Vi hör Uppståndelse i sportstuga av och med Claes Östergren.
Det var deras gemensamma arv. En sportstuga på 75 kvadrat. Enkel och vanskött. Något för den händige. Monica var irriterad på sin bror. Som vanligt. Hon kallade honom Fille. De hade stämt träff vid Gullmarsplan. Hon skulle hämta upp honom med bilen och hade i vanlig ordning påpekat vikten av att han måste vara där i tid. Stå och vänta vid en noga angiven plats. Men denne Fille hade aldrig varit i tid, aldrig någonsin, inte till någonting, det gick bara inte. Och ännu värre var det när någon tjatade om saken, när systern påminde om vikten av att hålla tiden, oavsett om det gällde hennes barns dop eller en förälders begravning, så kunde han bara inte efterkomma ett sånt krav. Systern hade all rätt på sin sida, framförallt rätten att vara irriterad och småförbannad, trots att broderns slarv också gav henne vissa förmåner, som rätten att köra med honom, som att skamlöst ge sin surhet ett skenbart drag av generositet, genom att erbjuda honom chansen att gottgöra sig. Så var det och så skulle det förbli. Hon hade haft 30 år på sig att vänja sig. Han hade haft ungefär lika lång tid på sig att bli bättre. Jaha du, hade hon sagt när han till slut varit på plats och hamnat i sätet bredvid henne. Kommer du direkt? Hon lyfte inte blicken från mobiltelefonen. Ändå hade hon sett att han hade sina fyllebrillor på sig. Filles fyllebrillor var ett begrepp på sportbaren där han satt och förlorade sina pengar. Billiga glasögon som man kunde köpa var som helst för ett par hundra och tappa bort utan att gräma sig. Det tog bara en timme ut till sportstugan. Ett säljargument, ett avstånd som tilltalade en mäklare. Planberger, vad är det för namn? Det var Fille som anlitat honom. Han hade en kompis som hette Doddo och som kunde det där. Doddo hade försänkningar i mäklarbranschen och hade rekommenderat denne Planberger. Sagt att gubben var helt okej. Gamla stammen, tog bara 7%. Doddo, hade systern sagt. Så var det hans tur att bli jämnad med skosulorna. Doddo, hennes brors bästa kompis, var inte heller vattenvärd nu för tiden. Men en gång i tiden hade han dugt. I alla fall till att hoppa i säng med. Skulle han påminna systern om det? Säga, du, en gång i tiden dög han i alla fall åt dig. Nej, det var ingen idé. Att sälja var Filles projekt. Stugan var väl inte värd så mycket, men han behövde sin andel. För att du sitter och spelar nätpoker hela nätterna? Nej, så var det inte. Det hade visserligen hänt att han spelat bort en del då och då. Men det var annat som gjort honom pank. Han hade frågat om de inte kunde lösa ut honom. Behålla stället och ge honom hans lagliga andel. Det var ju inga pengar för dem. Systern och hennes lyckade man. Men de ville inte. Av olika skäl. Främst för att de ogillade den där sportstugan. Den var för simpel. Motsvarade inte deras krav på komfort. Men det erkände hon inte för brodern. Hon skyllde på tidsbrist. Let honom driva på för att det var han som behövde pengarna. Så han fick ordna allt det praktiska. Nu hade han fått tag på en mäklare som hette Planberger. Nyckeln låg där den skulle. Fille låste upp och gick in. Doften slog emot honom. Ovädrad sommarstuga. Mögel, muslort och madrasser. Han tog ett varv, snabbt gjort. Luften stod still där inne. Ventilerna var stängda. Han slog på huvudströmbrytaren, öppnade vattenkranen. Det började brusa på muggen. Han gick dit och kollade ett litet, unket utrymme med brunt handfat och en högspolande vattentoalett. En sån där äldre variant med cisternen högt uppe på väggen. Man spolade med en kedja med ett handtag som såg ut som en grankotte. Farsan hade hittat den på en skrot och fått den för ingenting, och den fungerade bra om man bara drog lite försiktigt i den där grankotten. Drog man den i botten så forsade vattnet ner och svämmade över alla bräddar. Det hade hänt ett par gånger. Katastrof. Allt möjligt hade flutit ut i hallen. I det som kallades stora rummet stod fåtöljerna kvar. Morsans och farsans fåtöljer, där de suttit. Hon med sin stickning och han med sin pipa. Det fanns en brun fläck i taket ovanför hans fåtölj. Han hade varit mycket nöjd med den. I början, när den där stugan var nybyggd, mestadels med överblivna rester från andra byggen i trakten, hade hela kåken varit otät och dragig. Det kunde blåsa så mycket att pappersservetterna for iväg från köksbordet. Morsan hade fått sendrag. Hon hade klagat i många år tills farsan tagit sig samman och skaffat tätningslister till fönstren. Han hade ägnat en sommarvecka åt att täta varenda springa. Till slut blev det så tätt att han kunde sitta i sin fåtölj medan höststormen rasade där ute och ändå se rökpelaren från dollarpipan stiga alldeles rakt upp i luften, rätt upp i taket, till samma fläck, år ut och år in. Systern hade gjort en generalkoll och hittat muslortar här och var som måste bort, men när hon letade efter dammsugan i städskåpet knackade på dörren. Det var mäklaren, Planberger. En man av den gamla skolan, välrakad, hårvatten, rock och portfölj. Överviktig, högt blodtryck. När han presenterade sig och log kunde han se ut som en tyngdlyftare precis innan stöten med en stång med 200 kilo över bröstkorgen. Mannen ursäktade sig med att det var bråda tider. Han flåsade. Han torkade sig noga om skorna. Fille såg hur systerns misstro liksom stackade upp sig för att ta språnget till förakt. Men gubben visste vad han höll på med. Läget var gynnsamt, konstaterade han. Han kunde terrängen. Populärt område. Sjöglimt. Huset var utvecklingsbart. Tomten behändig. Möjligt att riva kåken också för den delen. Det var lika bra att vara realist. Folk ville ju ha nytt. Mannen lämnades i fred. Han var ett proffs. Han ville sticka lite med en pennkniv här och där. Kolla dragningar och sånt. Fille och Monica hölls ute i köket. Hon kollade i städskåpet. Här är den, sa hon. Äntligen något positivt. Det var en hållare för tejprullar. En tung sak som kunde stå på ett bord så att man kunde dra loss tejp och riva av en bit med en hand när man slog in paket. Det var det enda hon ville ha med sig därifrån. Hon satte sig ner vid köksbordet och såg för en gångs skull riktigt glad och belåten ut. Hon skrapade med nageln för att hitta början. Hon hade gjort av med förmögenheter på julklappar åt ungarna, och nu satt hon där och gneta med en värdelös tejprulle. Fille kollade på klockan. Han skulle kanske inte bli mer än en timme försenad till jobbet. Helt okej. Han hade en halvtid på en stormarknad med elprodukter. Han hade hamnat i ett hörn med radioapparater. Ett riktigt loserhörn. Han hade inte haft en kund under 60. Hans kollega hade sålt radioapparater hela livet. En riktig filosof som älskade allt som hade med radio att göra. Han sa, livet är som FM-bandet. Det dåliga man har i sig fyller hela utrymmet. Det som är bra ryms på en enda frekvens. Det gäller bara att hitta den. En duns hördes plötsligt från stora rummet. Syskonen såg på varandra. Efter dunsen blev det alldeles tyst. Fille gick ut genom den trånga hallen till stora rummet för att kolla. Mäklaren Planberger låg på rygg på golvet, framför de två fåtöljerna. Orörlig, med halvt slutna ögon så att ögonvitorna syntes. Fille stod en stund och stirrade först innan han gick fram till mannen. Han böjde sig ner och stötte till honom med handen på överarmen strax under axeln. Ingen reaktion, ingen andning. Han la handen över mannens bröstkorg för att känna om hjärtat slog. Han kände ingenting. Han gick ut till köket till systern och sa: "Han verkar död." "Vem då?" "Mäklaren." Hon fick något stirrigt i blicken, for upp från bordet och gick ut till stora rummet och såg mannen ligga där. Stel, orörlig, av allt att döma död. "Har du kollat?" sa hon, "med hjärtat." "Ja," sa hon, "kolla du med." "Nej, nej," sa hon, "har du kollat så?" Nu gick det plötsligt att lita på honom. Hade han kollat så räckte det. "Herregud, ring efter en ambulans." "Gick inte du någon kurs i livräddning?" sa han. "Man ska väl banka allt man orkar där, typ." Han pekade på mannens skjortbröst. Det var på en docka. Systern fick en min av avsmak. Vad fan? Han knuffade bort henne, ställde sig på knä in till den döde och gav honom ett par häftiga slag med knuten neve över bröstkorgen. Det gjorde ju ingenting om ett par revben gick av, visste han. Han upprepade behandlingen ett par gånger medan han hörde systern ringa till sin man. Herregud, han tog upp sin mobil och slog 112 men fick ingen kontakt. Han rusade ut i köket. Där var det bättre mottagning. Han kom fram, fick svar och förklarade situationen för en SOS-operatör. När han skulle ange adressen hade han varken gatunummer eller postnummer klart för sig. Han fick rota fram några papper först. När han var sysselsatt med det hörde han ljud inifrån stora rummet. Kameraljud från systerns telefon. Han trodde först att han hörde fel, men det stämde. Klickandet var omisskännligt. Hon fotograferade. Vadå? En selfie med en död mäklare? Hon låtsades inte om något när han kom tillbaka. Han såg på henne förebrående, anklagande, precis så som hon brukade se på honom. Hon förstod givetvis varför och utgick från att anfall är bästa försvar. Typiskt dig, din sopa. Hitta en mäklare som lägger sig ner och dör så fort han kommer in genom dörren. Ambulansen är på väg. De sa att vi skulle fortsätta. Han återgick till mannen på golvet. Vek undan kavajen och bankade en omgång till på bröstkorgen. Över hjärtat, typ. Prova med den här. Systern sträckte fram den tunga tejphållaren. Fille bestämde sig för att hon inte var klok. Han skulle mosa revbenen med den där järnklumpen. Han bankade på mannen ett tag till men inget hände. Mäklaren verkade stendöd. Han höll på ett tag tills han blev trött och gav upp. Systern hade gått ut. Han gick ut efter henne. Han hade ett paket cigaretter i handen. "Har du börjat röka igen?" "Det är hans. Han låg i kavajen." Nu lyfte hon faktiskt blicken en kort sekund från sin mobiltelefon. "Han behöver ju inte dem längre." "Ja, jag kan faktiskt tänka mig en. Jag med", sa hon. De gick runt på tomten planlöst och förvirrat. De ville inte gå in. Det var som om mäklaren tagit huset i besittning. De hann ta ett par ciggar till innan ambulansen kom farande. Som om det som redan inträffat inte skulle vara nog, skulle två mycket märkliga ögonblick infinna sig. Det första var när de fyra stod i det som kallades stora rummet och stirrade på den tomma golvytan framför de två fåtöljerna. Av mäklaren herr Planberger syntes inte ett spår. De två syskonen, de lagfarna ägarna till fastigheten, gjorde just då inget övertygande intryck. De såg på varandra, kollade runt i rummet, fick inte ur ett vettigt ord. Förvirringen varade bara just något ögonblick. Från toaletten hördes en kraftfull spolning, allt för kraftfull. Dörren for upp och ur en kaskad av forsande avloppsvatten stod, eller uppstod, den stackars mäklaren med portfölj i handen. Han hade spolat med full kraft. Vattnet strömmade ut över golvet i hallen och började genast sippra ner i trossbottnen. Herr Planberger stod i detta flöde mitt på hallgolvet och var nu troligtvis offer för ett antal sinsemellan stridande sinnesintryck. Vattnet som gick upp en bit på byxbenen var inte så mycket att göra åt, men de två syskonen och de två ambulansmännen som betraktade honom såg antagligen frågande ut, om inte direkt anklagande. Han måste säga något avväpnande. Gubben var ett proffs och sa: "Det är det fina med torpargrunder, allting rinner bara igenom." Men vad han än sagt hade aldrig kunnat förta den plåga som liksom lyste som ett grått skimmer kring hela hans gestalt. Han var förstås skamsen. Kanske hade han inte ens förstått att han faktiskt kollapsat. Att han av allt att döma haft hjärtstillestånd och troligtvis blivit räddad till livet av några klienter som gett honom sitt förtroende. Det var förödmjukande och byxorna var blöta han hade gjort på sig. När allt detta klarnat för honom blev han bestört. Han började gråta. Fille hade aldrig någonsin sett en mer ömklig figur. Eller kanske mer ömkansvärd figur. Och kanske var det så systern såg på denna människa helt plötsligt. Någonting hände i alla fall med henne. Det var det andra märkliga ögonblicket. När hon blev som förbytt. När hon plötsligt blev alldeles annorlunda. Hon som inte ens nedlåtit sig till att beröra mannen där han legat på golvet. Steg nu ut med sina fina skor i sörjan i hallen. Och gick fram till honom och la ena armen över hans axlar och den andra beskyddande över hans bröst. Och stod där en liten stund och lät mannen luta huvudet mot hennes axel och gråta ur sig det värsta. Varpå hon ledde honom varsamt ut till stora rummet och lät honom sätta sig ner i fåtöljen under den svarta fläcken i taket där hennes far suttit och rökt och funnit sin överjordiska frid. Hon tog fram en pall där han kunde lägga upp benen, lade en filt över honom, visade omsorg, verklig, självuppoffrande omsorg. Hon hade rattat in den frekvensen. Ambulansmännen hade bara stått och tittat på. Det var som om också de gripits av ett stundens upphöjda allvar, så erfarna och garvade som de var. Kanske kände de igen någonting som de sett förut. Någonting som sällan skymtade fram i deras journaler och rapporter om olyckor och tillbud från deras dagliga omhändertagande av människor i nöd. Något som ändå borde framgå någon gång. Som borde framhållas. En erfarenhet som kan vara bemängd med missförstånd och otydlighet. Så till den grad att den kan förefalla overklig, översinnlig. Och som sen, när allt är över och förbi och blivit föremål för olika, kanske vitt skilda minnesbilder, kan få den som varit med på platsen, den som verkligen gjort denna erfarenhet, att ta fram sin mobiltelefon och begrunda en bild som tagits i en själlös vana, men som föreställer en visserligen skendöd men ändå strax därpå uppstånden människa, för att bli riktigt säker på att hon trots allt har det där i sig. De satt länge tysta i bilen på vägen hem. När systern släppte av brodern vid Gullmarsplan igen sa hon: "Planberger, vilket fynd." Hon hade blivit sig själv igen.
Claes Östergren läste sin novell Uppståndelse i sportstuga. Producent var Kerstin Wixe. Fler specialskrivna noveller hittar du i appen Sveriges Radio. Och om du hjärtmarkerar avsnittet där får du en pushnotis när nya berättelser släpps.